I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Tänk om det är viktigare att ta trappan och strunta i bilen än att faktiskt träna. Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult, och
Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop om man satsar långsiktigt och hållbart. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden.
Hej och välkomna! Idag ska vi prata om att lågintensiv fysisk aktivitet är mycket mer värdefullt än vad vi har trott. Kanske är det till och med viktigare att röra på sig i vardagen än att köra hårt och delta i tuffa lopp.
Ja, vi får väl se vad samtalet ger. Men först ska vi prata om några framtidsfrågor som vår partner Skandia är nyfikna på. De undrar, vilka är de nya företagen som tar Sverige in i framtiden och skapar morgondagens jobb? Och hur skapar kreativitet, tillväxt och konkurrensfördelar?
Ja, för att besvara de här frågorna så har Skandia i samarbete med tidningen Fokus, en personlig favorit måste jag säga, skapat ett specialnummer om just de här frågorna. Och du som lyssnar, du kan faktiskt få ett exempel av tidningen.
Ett exemplar.
Ja. Ja, så heter det. Det är bra. Tidningsbranschen talar här. Jag säger fel. Och ja, du som lyssnar kan få ett exempel. Och då kan du läsa bland annat om hur... Ett exemplar. Nu säger vi igen. Varför kreativitet är på modet och hur det bidrar till tillväxt. Och hur smarta telefoner massakrerar våra hjärnor och vad vi kan göra åt det.
Mm, brutalt det där med massakrerade hjärnor. Blir du nyfiken? Då kan du skicka ett mejl till event@skandia.se. Ange fokus som ämne och så din postadress. För det här är ju en fysisk tidning. Så får du den med posten.
Vi får den hem varje fredag. Love it.
Den är jättebra.
Mm, den är väldigt bra. Mm. Mm.
Ja, precis. Skicka det mejlet. Jag har läst tidningen. Den är jättebra. Mm. Nu till det här med rörelse i vardagen. Välkommen Maria Hagströmer.
Ja, men tack.
Du är, och nu ska jag säga så jag säger rätt här, universitetslektor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap, samhälle vid Karolinska institutet. Och du är ansvarig för den studie som vi kommer att prata om idag. Men vi vill börja med, du har precis fått ett pris. Berätta.
Ja, jag och sektionen för fysioterapi har fått årets arbetsmiljöpris på Karolinska institutet.
Grattis! Mm.
Och varför fick ni det priset? För du nämnde lite innan, det vill vi höra igen.
Ja, vi fick det priset för att vi kontinuerligt arbetar med arbetsmiljöfrågorna. Försöker att ha alla medarbetare delaktiga i det. Och också exempel på aktiviteter vi gör med gående medarbetarsamtal och arrangerar aktiviteter ihop. Men framförallt att vi kontinuerligt arbetar med frågorna och alla är delaktiga.
Mm. Nycklar till att det blir bra också. Mm. Ja. Mm. Spännande. Och den här studien som vi vill prata om idag då, den släppte ni ganska nyligen och den visar att den som ersätter en halvtimme stilla sittande om dagen med vardagsaktivitet, som jag tror vi behöver definiera också vad det kan vara, det minskar risken att dö hjärt- och kärlsjukdomar med 24%.
Mm. Ja, och då vill vi förstås höra, vad är det ni har studerat?
Ja, vi har... Egentligen var det för 15 år sedan som vi var bland de första, eller bland de första i världen att använda rörelsemätare, objektiva. Det som vi idag har i de här aktivitetssambanden som personer runt hela Sverige, ett stort slumpmässigt urval, bar på sig en hel vecka. För att vi skulle kunna få data på både den här högre intensiteten, träningen, men hela mönstret utav aktivitet. Och nu hade vi möjlighet att följa upp de här personerna både vad gäller sjuklighet, men i den här studien så är det man kallar att man dör för tidigt. Och vad anledningarna då till det skulle kunna vara i relation till den här hela bilden utav aktivitet.
Så för 15 år sedan, då var det ett visst antal människor som använde såna här rörelsedetektorer under en vecka. Och nu kunde ni se då ja, hur många hade överlevt och om man då inte levde längre, varför hade man avlidit och var man sjuk så kunde ni också se det. Är det så det går till?
Ja, ungefär så. Man kan ju inte riktigt säga varför, men man kan, det är ju det här med statistik som man då försöker göra beräkningar och använda så sofistikerade metoder som man bara kan. Mm. Så att datat från personernas mätningar är för 15 år sedan och det är ju så pass lång tid att... Om man skulle göra det vi kallar för ett tvärsnitt, att titta på befolkningen idag och så titta på samband med insjuknande eller så. Så är det ju sannolikt så, har du fått en sjukdom så har du minskat din aktivitet och ökat din smärta. Så då finns det inte mycket problem. Men det här är så pass lång tid att man med större säkerhet kan säga vad det är. Men det vi har gjort i den då, så har vi både tittat på det som är stillasittande. Som inte, det finns en hel del forskning på det, men det mesta av det är sådana här tvärsnittsstudier, vilket gör att man inte riktigt med säkerhet kan säga om sambanden. Så det blir spännande att diskutera mer lite senare också. Men här har vi både då tittat på stillasittande och det som vi kallar låg intensitet och sen måttlig och högre. Mm. Och så att man kommer upp i puls.
Kan vi definiera dem lite grann? Alltså stillasittande, alltså ordet indikerar ju att jag sitter stilla eller ligger.
Ja, det kan vara sitter eller ligger eller faktiskt står stilla också.
Mm.
Det kan inte, den rörelsemätare som vi hade kunde inte särskilja det.
Nej.
Utan den man lite pragmatiskt, kommer under ett visst värde så rör man sig inte.
Nej.
Men du kan ju stå stilla också.
Absolut.
Så, så stillastående, stillasittande och liggande. Men vi har ju tagit bort sömn. Så det är vaken tid.
Ja, den vill vi ju gärna prata bra om. Sen.
Ja, det vill vi absolut göra.
Ja. Och nästa steg upp är ju lågintensiv rörelse. Och vad kan det motsvara då? Vad kan det handla om?
Så jag skulle vilja kalla det för lågintensitet. För definitionsmässigt så är lågintensiv träning och rörelse det som kallas för måttlig intensitet. Så att det är lätt, ska du göra någonting på... Men låg intensitet, det kan handla om rörelser i vardagen. Man går till kopieringsmaskinen, man städar kanske lite hemma. Städningen kan ju vara...
Det kan vara brutalt.
Det kan vara brutalt, absolut också.
Plocka ur matkassan
Matkassarna, men trapporna kan vara både brutala också lågintensiva.
Så men greja lite, så hänga lite tvätt och flytta sig. Ja, så, flytta sig, ta steg.
Man kan säga att det är väl sådana rörelser som vi alla i någon utsträckning gör om dagarna. Men det är klart, går vi mer i trappor, då gör vi mer av det.
Exakt.
Åker vi mer bil så gör vi det mindre kanske.
Ja, det är samma sak på jobbet idag. Vi försöker minska kopierandet, men då går man inte till kopiatorn istället. Det här med att, att skapa möjligheter under en arbetsdag. Att vara, att växla sittandet med rörelse. Är väl sådana tydliga exempel.
Och sen måttlig.
Måttlig intensitet är när man kommer upp i puls, att det känns något ansträngande. Man kan fortfarande prata. Rask promenad brukar vara ett bra exempel. Inte bara gå och strosa, utan verkligen använda armarna. Eller lätt jogging. Det här beror ju lite på hur bra kapacitet man har också.
Jag tänkte precis säga det. Att lätt jogging, alltså jogga för vissa kan ju känna så här, men gud, det kan jag bara göra 1 kilometer. Medan för andra så är det så här, ja men det kan jag ju göra i flera timmar. Så.
Ja. Men jag tänker också, det nya med studien som jag förstår det är att ni, alltså dels att ni har en objektiva data. För tidigare är det väl så att man har låtit människor själva uppge ungefär hur mycket man rör på sig. Och då är det inte lika tillförlitligt.
Nej, dilemmat med att låta folk uppge själva är ju att vi överskattar. Vi vill ju vara bättre än vi. De som är väldigt vältränade underskattar. För de tycker inte att de gör någonting fastän de har cyklat till jobbet och sprungit i trapporna och städat hemma. För de har inte kört det här 2-timmarspasset. Medan de som inte rör sig alls ser, ja men jag var ju aktiv när jag var ung, eller man vill vara det. Så att då blir bilden svår. Plus att det är mycket svårare att skatta träning, att säga att liksom jag tränar 2 gånger i veckan, det får man oftast bra data på. Men att säga,
men det minns man väl, man gick till gymmet
man ganska
på torsdagen.
Väl. Precis. Men däremot det här det som är på låg intensitet och sittandet, det är så svaga samband mellan att självrapportera sittande och faktiskt sittande. Det är många som säger att jag sitter inte mer än 3 timmar per dag. Men när man mäter objektivt så kan man komma upp till 8.
Så objektiva data, det är viktigt att framhålla. Det är ju nytt med den här studien. Men också att ni ser att, och jag vet inte hur du vill uttrycka det då, men att värdet av den här vardagliga låga intensiteten är mycket större än vi trott. Vill du berätta lite mer om det?
Ja, och det är väl så att det inte har blivit studerat tidigare. Man har tittat på stillasittande. Från början var det liksom träning och tv-tittande. Och nu har vi förändrats. Och nu tittar vi inte på tv utan vi har ett helt annat mönster. Och man har andra typer av jobb. Så då har man tidigare studerat liksom de motpolerna. Inte hela kontinuumet. Och att det har varit väldigt svårt att rapportera vad man gör i vardagen. Så det vi ser de här fynden. Man kan ju inte säga att nu har vi evidens för det här. Utan det väcker ju nyfikenhet att det här behöver vi studera vidare. Effekten utav att faktiskt bara vara aktiv i vardagen.
Men de här siffrorna som vi nämnde i början, jag ska se om jag kan repetera dem. Att den som ersätter en halvtimme stillasittande om dagen, och det kan ju jämföras med då att säga att jag är på jobbet och kanske egentligen är stillasittande i 6 timmar. Och så ersätter jag en av de timmarna mot ett gåmöte på en halvtimme eller någonting sånt. Då kan jag minska risken att dö i hjärt-kärlsjukdom med 24%. Alltså det är ju väldigt tydligt att det här är en hälsovinst som man bara inte får missa.
Nej, så är det. Och samtidigt så behövs det mer studier. Alltså det är ju, forskaren i mig säger nej, dra inga slutsatser. Samtidigt så finns det är ganska tydliga bevis. Det här med att ersätta, det har ju vi har ju inte gjort en intervention. Och testa för att personen är mätta ett tillfälle.
Ni har inte styrt dem.
Det här är ju datadriven. Att man använder statistiska metoder för att se vad händer om jag tar bort 30 minuter stillasittande. Och byter det mot låg intensitet. Hur ser det ut? Och så det är ju det här behöver ju bevisas i studier man faktiskt har ersatt tiden.
Liksom.
Men det är ett antagande som står på ganska god grund.
Ja. Precis, så att vi fick det eftersom man använt de sofistikerade statistiska metoderna. Och vi fick den ju publicerad i en fin tidskrift. Vilket gjorde att man ändå tror på resultaten. Men de behöver bekräfta sig att man verkligen gör den här förändringen. Nu har vi simulerat en förändring.
Just det, från den data ni hade. Precis, för att någonting som jag funderade på, det var lite att Vem gäller det här för? För jag tänker att om någon som säger väldigt aktiv, alltså vart blir marginalnyttan mindre? Jag tänker att om jag är väldigt aktiv men sitter 2 timmar per dag och så tar jag bort så att det bara blir 1,5 timme, så lär ju jag få mindre effekt än någon som sitter 8 timmar. Och, alltså där ofta att man får den största marginalnyttan i början på en förändring när man är väldigt stillavarande. Hur kan ni dra slutsatser där?
I den här studien har vi inte kunnat studera det. Men annan forskning, vilket delvis stärks i vår, är ju att den största nyttan får de lågaktiva att bli lite aktiva. Inte de högaktiva att bli ännu mer aktiva. Och det är väl där den stora, vad ska man säga, folkhälsoparadigmen finns. Att mycket av budskapen som går ut får de som är aktiva att bli mer aktiva. Men det når inte de som är minst aktiva. Så där har vi ju både arbetsplatser men liksom samhället i stort. Mm. En stor uppgift tycker jag. Och kan du få personer som inte är aktiva alls att vara aktiva i sin vardag lite mer. Så kommer vi göra jättestora individuella vinster men också på folkhälsonivå. Mm. Ja,
samhällsnivå. Mm. Så jag tänker här är ju liksom du som känner att du inte håller på och tränar jämt. Mm. Det är du som är den potentiella hjälten här. Mm. Att bara ta det där gåmötet en gång per dag eller någon gång i veckan kan betyda väldigt, väldigt mycket. Och då kan du få dina kollegor att få samma hälsovinst.
Mm. Mm. Och just att den tröskeln känns ju inte oöverstiglig, för då handlar det inte om att jag ska ut och köra 3 timmar hårt i veckan. Och det jag tänker också är att det är ju lättare att gå från att då vara upp och liksom röra sig en halvtimme till att lägga till minuter än att gå från noll till, ja just det, man ska ju till en 30 minuter per dag plus varje timme plus styrketräning plus liksom flåsträning. Ja, men den här förändringen, det är ju lättare sen, ja men lägg till, ja, stå väl lite mer, gå lite mer.
Jag tänker på en annan viktig sak också. Det är ju så, tror jag, att vi vet det, att forskningen säger att många låter bli att göra förändringar när det gäller att röra på sig lite mer. För man tänker att det här att liksom springa omkring och tights och gå på gymmet. Det blir sånt motstånd och man måste vara så himla duktig och man måste prestera så mycket. Men här är ju beviset för att nej, man måste faktiskt inte prestera så mycket. Man behöver inte ens byta om. Faktiskt, för att röra på sig. För det är också lite knasigt det här. Vi är ju gjorda, vi är skapta för rörelse. Och så har vi lite grann en kultur där du måste ha en träningsväska. Du måste ha handduk så här för att vara någon som rör på sig. Men så är det ju inte.
Nej.
Och vad tänker du efter att ha gjort den här studien att man kan göra på arbetsplatser?
Ja, så generellt på arbetsplatser tror jag, lite som jag sa tidigare, att möjliggöra. Jag tror det ena är att man kan... Vi har lätt att belasta individen för någonting som kanske tillhör organisationen. Mm-hmm. Och att arbetsplatser, på min arbetsplats kan jag styra själv. Jag har ett fritt arbete inom akademin. Jag kan välja om jag står eller går. Visst, det blir mycket sittande möte, men det är ändå jag kan styra. Men alla som inte har, du tänker lastbilschaufförer, busschaufförer, som man har, det här är låst. Så tror jag att man organisatoriskt skulle kunna möjliggöra mycket. Alltså möjliggöra att... Var aktiv under, eller var i rörelse under pauser, under raster, att inte rasterna är så korta och så. Och på arbetsplatser där man kan styra så är det ju, ja men lyfta frågan och få individer själva tror jag att fundera över vad kan jag göra.
Mm. Precis, men det handlar om att jobba på alla nivåer. Att jag brukar säga det, att de flesta presterar ju allra bäst i sina jobb när de är, via kanske framför skärmen. Och det måste vi göra, men vi vet att vi också måste röra på oss. Och då måste vi skapa förutsättningar för det. För det blir väldigt tungt för individen att om det inte ens går att stå vid skrivbordet. Nej. Eller jag inte skriver ut någonting. Alltså jag måste tänka så himla mycket. Och jag menar, det kan ju vara svårt att bygga om ett kontor bara för det här. Men vad kan vi göra på organisationsnivå? Vad kan vi göra i vårt team utifrån till exempel det här med gå-möten? Mm. Och sen också, vilka förutsättningar ger vi individen? Mm. Jag kan säga att ibland kan man ju behöva ha att det ringer ett alarm varje timme på klockan. Mm. Att man ska upp och gå runt lite grann. För att det är ju lätt att bara fastna. Det är ju lätt att bli sittande. Mm. Det är ju ingen, det vet vi ju alla. Det är skönt. Man sitter där.
Precis. Jag hade både en kollega som när det blev allt det här med sittande. Att det var så farligt. Så, men nu får man ju smygsitta också.
Som smygrök och smygsitta. Och där, här sitter du.
Vi har en annan kollega som forskar inom ergonomi. Alltså arbetsrelaterad. Elsa och han och några har försökt att sopa bort det här begreppet att sitta i nya röka. Ja. För röka ska vi absolut inte göra.
Nej.
Men sitta är okej. Okay. Ja. Men med måtta. Så hellre se sittandet som sola. Du kan göra det, men gör det inte hela tiden.
Nej.
Brände. Gör det med liksom, medvetet.
Det var ju en jättebra liknelse. Ja. Ja, men vi hade Marie Ekblom här från GIH som just spräckte den här myten. För det var ju till och med någon minister då som gick ut och sa att sitta i nya röka. Men det är en ganska dålig jämförelse.
Ja, det blir jättet. Och då tror jag att man, då blir det att folk bara låser sig. Bara, vad är det för galet? Där kan inte jag haka på. För att, men jag känner att det är ju en hel alltså paradigmskifte att... För sitta känns ju ändå som normen. Vad gör vi? Vi går och... Jag menar, jag tänker på tunnelbanan. Jag står alltid på tunnelbanan. Jag känner så här, jag ska iväg och vara stilla förmodligen på jobbet resten av dagen. Så då står jag på tunnelbanan. Men det är ju gjort för att vi ska sitta. Och så är det på undantag lite att stå fast det är ganska stora ytor. Och det helt naturliga vid ett möte är att vi sitter, vi går och sätter oss. Att vi behöver ju... Det är jobbigt att vända på allt det här. Men vi måste ändå göra det. För nu har vi ju ändå forskningen bakom. Men det är klart att vi behöver vända på ganska mycket stenar. Och sätt att se på hur vi gör på... Jag tänker så här när man har varit på någon konferens. Och där vi har dragit undan bord och stolar och vi har stått upp. Det, alla kan ju, om man tar sig tiden och reflektera efteråt, känna att jäklar vilken energi det var där på eftermiddagen. När vi vanligtvis bara... sjunker ner bakom våra kolapapper och bara...
För där kan man ju kommentera det som ståendet har vi väldigt... Alltså stå stilla har vi väldigt lite bevis för att det har en hälsovinst. Forskning inom ergonomi visar ju snarare på att det inte är så bra.
Nej, för vi står och hänger
Vi står och hänger, också för att det som har med vaderna och venpumpen, alltså cirkulationen upp, att man sväller, får ont i knän och leder så där. Vi promotar mer, eller liksom främjar mer variationen. Stå inte stilla, sitt inte stilla liksom för länge. Utan försök att hitta tillfällen till rörelse. Och egentligen är det ju uppresningen från sittande till stående som ger muskelaktivitet. Inte så mycket stående per se.
Nej, för det är ju faktiskt så att många är ju tyvärr lite för svaga för att orka stå ganska länge. Och då blir det att man hänger, antingen så här klassiskt att man nästan putar ut magen. Man blir lite konkav i ryggen och hänger mot bänken. Och så där. Men jag brukar också, som står mycket själv, brukar tänka att ibland står jag och hänger på ena sidan, ibland på andra sidan. Men så länge det händer någonting, och så blir det också mer naturligt för mig att gå runt. För att jag är redan uppe och står. Men jag håller med dig, det är inte det här... För det sätter ju inte igång de här accelerometrarna heller som mäter. Utan bara stå rätt upp och ner om man har lite dålig blodflöde. Det kan ju bli som sagt alltså, känna av svullna ben och variation.
Och det tror jag är missförstånd som är rätt utbrett. För när vi skrev lite i sociala medier kring det här sitta-avsnittet. Så var det många som sa, åh, nu ska jag prova att stå hela tiden. Och det var ju inte det som var meningen. Nej, och det finns också folk som har de här höj- och sänkbara bonen som, nej men jag står hela arbetsdagen. Men det är ju inte det som är tanken. Utan upp och ner några gånger per dag kan man säga. Det är det.
Men sen är det ju väldigt individuellt. En del har problem med ryggen och för dem passar det väldigt bra. Och stå hela dagen, men då har man oftast en ståmatta och också hitta variation i ståendet. Och för andra har problem med knäna kanske. Och då är det inte så bra att stå hela dagen. Utan, men det är variationen.
Variation. Det tar vi.
Och vi har ju pratat ibland om sånt här som vi snackade om din power hour, att man kan ha några så här, vad kallas det för, dragband som sitter någonstans på
gummiband.
Kontoret, att man går och gör lite så här dragövningar bara. Och så skulle man kunna ha någon annanstans en matta där man kan stretcha lite om man känner för det. Alltså det är ganska lätt att inrätta sånt där om man har lite yta på jobbet.
Och har man lite yta så går det, gummibanden tar ju ingen plats. Man har
och då bygger det här lite på kontorsarbete. Jag värnar ju liksom för alla andra.
Ja,
alltså den här lite att högutbildade som har kontorsarbeten tränar oftast i alla fall.
Ja, absolut.
Det, sen finns det,
vilka är mest utsatta? Vilka yrkesgrupper?
Alltså båda yrkesgrupper som har fysiskt ansträngande jobb som blir ensidiga. Och då blir det också inte kanske något utrymme för träning fast de skulle behöva träna. Och så. Men sen är det ju oftast de som har låsta arbeten, att du inte kan kontrollera det så mycket själv. Och där är det också, kan bero på kunskap, men det kan också bero på att man liksom är trött och stressad och inte har en miljö runt omkring sig som stimulerar. Man pratar mycket om det med beteendeförändring, att det har med sociala nätverk också. Alla i min omgivning, man tycker, men alla tränar ju. Ja, men det är för att de jag träffar tränar. Ja, det finns också många som inte gör det.
Nej, det hänger ihop
så, det är
med...
liksom, så jag tror att ska vi, för individen och vi, oavsett, så tror jag att alla de här med variation är viktigt. Men jag tror att man också måste tänka organisatoriskt utifrån de arbetsplatser som inte har de, där individen inte har möjligheten själv. Busschaufför.
Ja, men ska den stå det arbetet och köra bygger på, då, ja, bygger på att man liksom måste köra det här passet. Vi kan inte så här, nu är det på här vid den här stationen, då kommer busschauffören springa ut och två varv runt bussen. Alltså det går nej, utan vi får ta och jag tänker på eller men det på liksom dagis igår och jag tänker att ja, men de är ju, rör ju sig väldigt mycket men har ju andra utmaningar, alltså behöver ju ha en stark rygg för att kunna lyfta barn och liksom de sakerna som ingår där, men vi hamnar lätt i, jag håller med, det är lätt att vi tänker ja, kontoret där vi är så stilla, men vi har ett helt samhälle som bygger på en otrolig massa andra saker, men vi måste ha lys på den här frågan på alla arbetsplatser. Okej, vad är våra utmaningar här? Vad behöver vi göra här?
Det slår mig en sak, vi har pratat ganska mycket här i podden återkommande om det här med träning som tvångsinslag på jobbet och huruvida det är något bra eller inte. För det finns ju en liten trend här och där i alla fall. Vi gillar ju inte tvång kan man ju säga. Det har vi liksom tagit ställning för. Men å andra sidan, det kanske... Jo, och så har vi pratat också om det här om man börjar betala folk för att träna fast det egentligen inte är arbetsuppgiften. Blir det inte lite konstigt då? Ska man betala människor för att sova också? Och så här, det är resonemanget. Men jag tänker att arbetsgrupper som har just väldigt låsta jobb. Ja, men som du säger, lastbilschaufförer, busschaufförer. Jag tänker också vårdyrken där man lyfter tungt. Där det är kanske, där är det inte de som egentligen borde ha träning som en del av jobbet? Styrketräning.
Ja, men det har ju diskuterats mycket kring. Jag menar, brandmän har
ja,
men, just det. Hur militären, men polisen inte kanske. Andra.
Och där är det så inriktat och sitter i kulturen. Det vore ju jättekonstigt om de säger, nej det har vi tagit bort. Varför då? Det är jätteviktigt att vara stark. Och så tänker vi på, ja precis, jag tänker just, ja men vård. Alltså det är ju mycket sådana utmaningar och mycket sådana problem. Så att,
men städning för den delen. Så, det är ju liksom tungt på att man inte lyfter en människa, men lite obekväma, kanske inte alltid så ergonomiskt fördelaktiga positioner.
Nej, och det man ser, det annan forskning visar är ju att man orkar jobba på ungefär 20% av sin maximala kapacitet under en arbetsdag, eller till och med lägre. Hur vältränad kan man orka jobba lite högre? Och är då din maximala kapacitet att du kan gå... Då säger jag raskt och sen har du jättehög puls. Då orkar du egentligen inte göra så mycket. Vilket gör att den som är då städar. Den städar ju väldigt, väldigt lugnt. Så att det blir inte så mycket rörelse i det heller. Så att det är det som mycket talar för.
Ja.
Nu utgår jag inte från min egen forskning. Nej. Då, men det,
nej men absolut, jag har också hört intressant det. Och just att det blir en begränsande faktor. Och då tänker jag också att det finns, det är ju faktiskt så att kontorsjobb. Då också kräver en viss syreupptagningsförmåga. Men jag kan också tänka så här att jag tänker att jobbet nästan är en träning i sig. Jag tänker att om man har ett städjobb som jag tänker måste vara ändå snacka om, man får göra fint. Vi andra skitar ner, man får göra fint. Men jag tänker att om man utför det ergonomiskt under många timmar så är kanske städningen träningen i sig och man klarar av sitt jobb. Man behöver inte gå därifrån för att gå till ett gym. Men däremot kan det vara att men jag behöver kanske ta hand om ryggen lite extra, men man har säkert jättemycket steg på sin smartphone när man tittar på den. Och man känner också att man har jobbat fysiskt. Och man kan med god rätt gå hem och slänga sig på soffan och kolla på Netflix. Medan vi andra måste, okej, hjärnan har jobbat hela dagen. Men jag måste få igång min kropp nu. Sådär.
Så kan man nog se det. Jag håller inte helt med. Utifrån
nej.
Att,
utveckla.
Ja, men lite att man rör sig. Så den rörelsen får du nog som är hälsofrämjande. Men jag tror inte att du får... tillräckligt mycket, att man inte utmanar liksom musklerna, för det för att stärka musklerna och stärka hjärtat så behöver man ju belasta dem lite mer än bara vanligt.
Alltså man måste spänna bågen.
Och det behöver man då göra någon gång för att inte sen när du jobba nära ditt eget tak. Utan att kunna ha de här reserverna. Så att,
jag håller helt med vad det jag menar med att man behöver gå iväg och jag behöver ha marginal för det jag gör under dagen. Precis. Och min marginal för att jobba kanske inom vården är en helt annan mot den marginal jag har för kontorsjobb. Men ofta är det ju människor i kontorsmiljö som är de som också, alltså om man generaliserar, ändå går iväg och tränar.
Egentligen en frågeställning vi kan ta med oss där är ju varför har inte städare till exempel träning på arbetsschemat så som till exempel brandmän har? Men sen till den här frågan då, initialt så spetsar vi till det lite och sa man kanske inte behöver träna, det är kanske en mycket större hälsovinst att sitta lite mindre stilla. Hur kan man se den?
Alltså jag tror att vi kommer att komma till ett steg där vi vet mer om Vad är optimala? Alltså, jag tror inte man ska, den starkaste bevisen är fortfarande för det som har med träning att göra. Eller lite högre intensitet och muskelfrämjande. Och rekommendationerna har egentligen alltid varit att det här ska vara utöver din vardagsaktivitet. Inte utöver ditt sittande. Mm. Det har aldrig varit sitt i 13,5 timme och så går du en halvtimme. Så det handlar väl att vi får mer kunskap om det. Men sen var det vi var inne på tidigare. Att de största hälsovinsterna får vi nog utav de, om man inte är så aktiv uttaget att bara plocka in rörelse i vardagen, så har du ändå fått en hel del hälsovinst.
Mm.
Och att de som redan är väldigt aktiva får inte så mycket mer hälsovinst utav allt det här. Så det är väl...
Och man kan väl också vända på det och säga då att om man tränar 3-4-5 gånger i veckan och då är ganska aktiv på träningsfronten skulle jag säga, men sitter stilla, vad vet jag, 11 timmar om dagen på en kontorstol och sen i en bil, så är det ändå inte riktigt så att man har tagit hand om sin fysiska hälsa.
Ja, nej. Eller? Alltså det är, den senaste forskningen visar att de som, om man dubblar den rekommendationen, kommer man upp till den dubbla nivån, så spelar det ingen roll hur mycket man sitter. Men det är, jag har svårt att se en person som tränar väldigt mycket att sitta, för då har man ju ett medvetet, då är du medveten i övrigt också. Så där är ju, det är svårstuderat skulle jag säga.
Det där är ytterligare ett väldigt intressant område tycker jag. Det här att om jag på något sätt lägger mig till med vanor av att röra mig, antingen det är den här vardagsrörelsen eller mer intensiv träning, vad händer med... Det är ungefär som att om jag äter en viss typ av mat så kanske jag vill ha mer av det. Alltså, kommer jag då så att säga kräva rörelse i min vardag och på något sätt få det i ryggmärgen att inte hålla på och sitta stilla jämt? Eller?
Ja, men lite så är det nog. Att du, det blir både en inre motivation och du får ett behov av att röra på dig. Det är som alla, men om man tar alla smartphones eller aktivitetsarmband utifrån. Att få återkoppling, de är ju väldigt, väldigt bra för att stötta att komma igång.
Mm.
Men för en som redan är igång, du vet ju.
Mm.
Och du känner i kroppen, men du orkar inte, kan inte sitta still. Mm. Det kryper i dig.
Mm.
Så där är, har man kommit över så att det blir en inre motivation och också fysiologiskt känner det. Så, så är det svårt att sitta still så länge. Det är nästan svårt att flyga i 11 timmar.
Och jag tänker också för många, jag föreläste just om det här igår, att jag lovar er, så här, ni behöver inte titta på de mest extrema träningsmänniskorna, men det finns någonstans där inne att kommer ni igång och rör på er så kommer det att kännas lättare, för det kommer ett sug inifrån. För att det är klart att vi programmerade lite grann, jag tänker evolutionärt kanske, på att liksom spara energi, men titta på barn, alltså någonstans så tappar vi ju den här glädjen att röra på oss. De går ingenstans och springer överallt. Alltså, de tänker ju inte alls på att spara energi. Utan det är upp och ner och fara runt. Så att det kan kännas som det är svårt att sitta still för oss som gillar att röra på oss. Och det kan vara jobbigt det också. Men det är också positivt. För vi får till den här rörelsen. För den, vi vill ha den. Den kommer med. Ja, vi vill ha den varje dag.
Så man kan, om vi summerar avslutningsvis, kan vi säga att som arbetsgivare, tänk igenom hur du kan hjälpa dina medarbetare att röra på sig mer under en arbetsdag, om vi nu pratar om kontorsmiljöer. Och det finns nog ganska enkla knep. Vi pratar om de här gummibanden i något hörn. Och kanske att någon kollega har ansvar varje dag för att man har en sån här pausgympa i 5 minuter på lunchen. Alltså sådana enkla medel. Men sen också tänker jag att om man leder människor som har mer låsta arbetsuppgifter, då är det ju en ännu viktigare uppgift kanske. Och ja.
Men jag tänker, jag är väldigt konkret exempel, just det här att det kan vara svårt att gå från att vi alltid suttit ner på det här mötet till att vi ska bara stå hela gruppen utanför och bara, var ska vi gå någonstans och hur lång tid tar det? Att någon tar på sig och göra förprogrammerade promenadrundor som är, det här är en kvart, det här är 30 minuter, det här är 40 minuter. Och kanske sätta upp och så kan man fota av med sin smartphone och det är markerat. Och så kan man lita på att, för det kan också vara att om vi går och har ett samtal, så känner jag kanske mig stressad över, skulle vi vänster eller höger här? Att det, vi kan liksom fokusera på samtalet för vi vet den här rutten som vi har. Och då, jag jobbar lite ihop med Goodyear i Sverige och de har faktiskt, hon har satt upp, jag hoppas att de får sitta kvar, men hon har satt upp markeringar på olika små rundor. Och några är väldigt korta, men då är också tröskeln att gå ut och ta den här rundan väldigt liten. Ingela på Goodyear, heja dig.
Jättebra, sänk trösklarna och få in rörelsen i vardagen. Och så ska vi med nyfikenhet och glädje fortsätta följa forskningen. Mm. Och vad som kommer fram. Tack så hemskt mycket Maria för att du ville komma hit idag och prata med oss.
Men tack själva. Tack för att jag fick komma.
Tack. Och hur gör ni på era arbetsplatser?
Vi vill veta. Ja. Och vi är säkra på att några av er sitter inne med supersmarta lösningar. Mm. Som vi inte har en aning om. Så berätta för oss på Facebook, på LinkedIn och på healthforwealth.se.
Mm. Och vi vill också tacka våra samarbetspartners Skandia och Twitch Health. Och förstås Agda Media för den här produktionen. Dela gärna våra avsnitt med andra i sociala medier. Och skriv gärna en kommentar så hjälper det oss att nå fler. Var snälla mot varandra. Ha det fint.
Hej då!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.